ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag kontaktade utbildningsförvaltningen för att utbildningsförvaltningen ringde mig sen och frågade om jag hade en hemlig religiös sekt. Garanterat, det är ju ingen tvivel om saken. Att Sverige för att må bra så måste vi kunna matte. Att jag bad det här företaget som redan betalade skatt att de skulle ge pengar för att vi skulle lära barn matte, då sa han att det var den dummaste jävla idé som han någonsin har hört.
En dag stod en liten flicka utanför Johan Wendts dörr och undrade om man kunde hjälpa henne med matteläxan. Varken föräldrar eller syskon hade tillräckligt med kunskap och läraren kunde inte förklara så hon förstod. Vad Johan inte visste då var att här började hans karriär som social entreprenör och det var här som det första fröet såddes till det som några år senare blev Europas största ideella läxhjälpsorganisation. Men först skulle Johan göra ett mycket kort inhopp som telefonförsäljare av toners till intet ont anande småföretagare. Har arbetskamrater, ja man får tro honom själv, med en snittålder på 400 år och se till att Stockholms invånare kunde bajsa säkert. Mina vänner, lyssna till en entreprenör som brinner för att skapa en bättre värld. Här kommer Johan Wendt. Det är måndag idag. Hur är ditt förhållande till måndagar?
Jag gillar måndagar. Jag har två små töser där hemma som behöver mycket utmaning och stimulans och äventyr för att njuta av livet. Och det förser jag dem på helger och på kvällar. Men det är lite skönt att få lite avlastning med det på veckodagar. Och jag tycker det är kul att jobba också. Så att skapa och bygga verksamhet och göra förändring. Så måndagar är roligt. Jag längtar efter måndagar.
Ja, härligt. Det är inte så många som säger det som du säger. Jag längtar efter måndagar. Det borde vara fler som kan göra det.
Helgerna är roliga de också. Alltså jag gillar ju att umgås med mina barn. Det är därför jag har skaffat dem. Men jag vill säga jag gillar att skaffa barn och det gör jag väl också. Men både jobba och vara med mina barn är roligt och någonting som jag njuter av. Men det har sin olika charm helt enkelt.
Absolut, men det är många som tycker att oh nej, nu är det måndag igen. Att de inte vill gå till jobbet.
Ja, den situationen har jag varit i. Men det är tack och lov 12-15 år sedan. Och det är ingenting som jag önskar någon annan.
Någon ska man säga beteckning eller så ska man, som man sätter på dig, det är ju att du är social entreprenör. Kan du bara lite kort förklara vad är socialt entreprenörskap jämfört med så här traditionellt entreprenörskap?
Den traditionella entreprenören mäter ju resultatet av sitt arbete i årsbokslutet, medan den sociala entreprenören mäter sitt i social påverkan och snarare gör ett socialt bokslut där man kollar på hur mycket samhällspåverkan man har gjort. Vilken förändring har du gjort i samhället och till vilken utsträckning?
Och där har du ju gjort ett och annat får man ju säga. Alltså, du har ju gått från man ska säga, icke-social entreprenörskap genom att sälja toners och vara avloppsingenjör och lite sådana grejer till att skapa mattecentrum, kodcentrum, matteboken.se, startat föreningen Ung Autism och nu jobbar du med någonting som kunde liknas vid AI-styrd bevattning och man sparar vatten genom det. Det ska vi prata om. Vi ska prata om alla de här grejerna på lite olika sätt, tänker jag.
Spännande.
Röra oss lite grann där fram och tillbaka. Men jag tänkte börja i det här med mattecentrum. Kan du berätta lite, hur började den här storyn egentligen?
Jag är uppvuxen med en mamma som var väldigt närvarande i min uppväxt och hon är lärare. Det var inte en chans att jag fick ut och leka utan att hon hade förhört mig på läxorna och gått igenom allting sånt med mig. Vilket var väldigt bra. Jag behövde det. Jag var relativt stökig som liten och behövde den här strukturen och uppskattade, inte det då, men uppskattade idag. Jag tog också för givet att om det var någonting jag inte hade fattat i skolan så kunde jag alltid få den hjälpen hemma. Och tänkte väl väldigt naivt att så har väl alla det, mer eller mindre. Jag pluggade till civilingenjör i Lund. En dag så knackade på min dörr och då var det ett grannbarn som stod där och ville ha hjälp med att plugga in för ett matteprov. Och då satte vi oss ner i köket och pluggade och den kvällen, ja, den gick så snabbt. Jag mådde så bra av att få hjälpa henne. Jag tyckte det var så himla givande. Så jag frågade om vi kunde göra det nästa dag. Hon tyckte jag var lite knasig som ville göra det. Men hon tackade jag till det. Sen blev detta en regelbunden grej. Så då och då så pluggade vi matte tillsammans. Så där handlade det inte om att rädda världen på något sätt. Där handlade det om att jag blev lycklig av det. Jag kände att jag bidrog med någonting. Jag hjälpte någon. Och jag hade kul samtidigt.
Och sen så, men var det inte mer med det utan du fortsatte med dina studier?
Ja, jag fortsatte, tog examen, hade ganska svårt att få mitt första jobb. Jag tog examen 2002 när IT-bubblan hade spruckit. Att vara ingenjör var något av det mest, att vara nyexad ingenjör var nog något av det sämsta du kunde vara på arbetsmarknaden just då. Så jag testade massor med olika jobb. Du nämnde Tonus. Jag jobbade en halvtimme med det.
En halvtimme?
Ja, halvtimme, max en timme med att sälja det. Det var helt enkelt, jag gick ju arbetslös. Så att jag sökte ju de jobben som jag hittade. Och då var det ett företag i Malmö. Som skrev då att de sökte försäljare. Det var väldigt ospecificerat vad man skulle sälja för någonting. Och jag åkte ner på intervju. Första frågan jag fick av den här Pierre som intervjuade mig. Det var bara, hur mycket tror du att jag tjänar? Jag bara, jag har ingen aning. Han bara, ja men gissa då. Jag bara, jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Och då berättade han att han tjänar jättemycket. Och sa han, det kan du också göra om du jobbar så hårt som jag gör. Jag bara, ja men vad coolt, jag vill ju mest bara ha ett jobb. Lönen var inte särskilt viktig för mig. Så fick jag en dator, jag fick en telefon, jag fick en pitch på ett papper. Och det jag skulle göra var att ringa runt till småföretagare i Malmö och läsa upp den här pitchen. Och pitchen var i princip att jag ringde, presenterade mig och sa hej, jag ringde ju dig för 6 månader sedan och ställde lite frågor för jag skulle produktutveckla en ny bläckpatron och till skrivare. Och som tack för att du svarade på de här frågorna för 6 månader sedan så tänkte jag skicka över lite vinglas till dig och då ber man om att få deras adress. Och de flesta småföretagarna är bara, jag minns inte det. Och det är ju klart att de inte minns det för det hade ju aldrig hänt ju. Och sen så precis innan man la på så kan man säga, men du, förresten den här bläckpatronen den har jag ju utvecklat just utifrån dina behov och dina ändamål. Och du vill inte köpa den till din skrivare. Så man ska alltså ringa runt och lura på de småföretagare, stressade småföretagare, den här bläckpatronen som Pierre köpte in i bulkvolym och skulle man sälja dem liksom 5 gånger dyrare. Det var det hela hans affärsidé var. Och jag fick ringa något samtal, Pierre stod bakom mig och lyssnade. Och kvinnan, när jag kom till den här biten då att hon skulle köpa den så sa hon att den var ju väldigt dyr men om den nu är så bra som jag säger så kanske hon ska köpa den då. Då ljög jag och sa att den inte passade för hennes skrivare och sen la jag på. Alltså jag mådde så illa av det verkligen att ringa runt där. Så att ungefär 45 minuter, en timme, någonting sånt var jag på kontoret. Sen så sa jag till Pierre att det här är inte okej liksom. Jag kan inte jobba på de här premisserna. Han var ju upprörd över att jag hade sagt till kvinnan att det inte den passade. Jag vet inte vad som han går först, om han säger upp mig eller om jag han säger upp mig. Men jag cyklade därifrån, eller åkte därifrån. Jag var jättenöjd verkligen att inte behöva gå dit nästa dag. Samtidigt så störde det mig så jävla mycket att han fick hålla på. Jag har alltid haft väldigt mycket respekt för så här hårt arbetande människor som startar egna bolag. Och att han skulle hålla på och blåsa dem, det var inte okej. Han hade ju en stor fabrik där liksom. Han bara liksom satt och pumpade ut samtal. Det var en 20-tal människor som ringde massvis med samtal varje dag. Så att jag ringde faktiskt upp Sydsvenskan. Första gången jag ringde till en journalist. Ringde till Sydsvenskan och berättade hela storyn liksom. Och de tyckte det var så spännande. Så de började liksom göra artikelserier på Pierre och hans företag. Och till slut så gick då Pierre ut med att de skulle lägga ner företaget. För att de fick ju så mycket dålig synlighet. Antagligen startade han upp något annat, började sälja lysrör eller någonting istället. Men för första gången så fick jag inse liksom vilken makt som media har och hur man kan vara med och skapa, istället för att läsa nyheter så kan man vara med och skapa nyheterna. Och hur lätt det var om du bara har någonting relevant. En lärdom som jag använt många gånger därefter. Men sen så till slut så fick jag mitt första jobb. Det var som avloppsingenjör i Södertälje. Det är ju ingenting som jag någonsin har drömt passionerat om. Det är en skitviktig bransch att den finns. Men det kändes inte som att det var jag som skulle se till att Södertäljeborna kunde gå på toa i lugn och ro. Det hade jag inte...
Det var inte din grej.
Nej, jag har inte för avsikt att tillbringa resten av mitt liv med det. Så jag var där i 9 månader, testade lite andra grejer. Sista giget jag hade var som riskanalytiker på Vattenfall. Och Vattenfall då låg i ett gammalt reservsjukhus ute i Råcksta. Det var bara män på min avdelning och det var ju medelålder på strax över 400. Och det enda man pratade om, det var hur man skulle göra för att få ta del av förtidspensionssystemet. För alla ville lämna. Och där satt jag som relativt nyexad ingenjör. Ville jobba hårt, förändra världen, skapa någonting bättre för alla. Och satt i den miljön. Alltså jag mådde så dåligt så det är inte sant. Alltså jag fick börja med antidepressiva för att klara ångesten. Då var inte måndagar en höjdare kan jag säga.
Nej, det låter ju inte så.
Nej, jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt på söndag kvällen och veta att jag nästa dag skulle behöva åka dit. Och så ska det inte vara ju. Så att jag satt där på min kammare på Vattenfall och funderade på vad jag hade gjort i mitt liv som hade betytt någonting, där jag hade varit lycklig. Och då landade jag i att när jag suttit med det här grannbarnet, då hade jag ju mått riktigt bra. Så jag bestämde mig för att göra samma sak fast i en mycket större skala. Jag sa upp mig, jag bildade en ideell förening som jag då döpte till Mattecentrum. Jag gick till 4 skolor i centrala Stockholm, frågade om jag fick låna ett klassrum av dem med avsikt då att ta dit barn och plugga matte gratis med dem. Jag tänkte på kvällarna är skolan stängd och då borde jag kunna få låna klassrummet rätt så enkelt. De 3 första skolorna tackade nej, i alla fall en av dem eller flera kontaktade utbildningsförvaltningen för att utbildningsförvaltningen ringde mig sen och frågade om jag hade en hemlig religiös sekt. Och det förklarade jag för utbildningsförvaltningen att om jag på allvar har en hemlig religiös sekt så kan man ju inte avslöja det, för då är det ju inte hemlig längre. Så hela poängen med en hemlig sekt är ju att man håller den hemlig. Men de tydligen så fanns det då, det har jag fått reda på ett par år senare, tydligen så fanns det då faktiskt religiösa sekter som gav just läxhjälp i olika ämnen till barn och unga för att på så sätt locka dem närmare sekten. Men då trodde de att jag var en av dem och det var jag inte. Men till slut så hittade jag då en skola som lät mig låna ett klassrum på kvällarna, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Så gick jag ut i massvis med skolor och sa till barn och unga då på raster och satt upp affischer och berättade då att det kommer se ut att jag skulle vara i det här klassrummet 4 dagar i veckan och hjälpte vem som helst på matte. Jag berättade att jag var grym på matte och ännu bättre på att förklara det, den skånska blygsamheten. Och så var det dags för premiären och jag var så nervös att det inte skulle komma dit någon. Och så blev det faktiskt, nästan. Det kom dit en kille, men jag kastade mig över honom och så pluggade han och jag matte hela kvällen. Och han var så nöjd med det så han kom faktiskt tillbaka en dag därpå. Men då hade han med sig sin bästa kompis och då hade jag 2 barn. Och dag efter dag efter dag så blev de här ungarna fler. Och ganska snart så behövde ju jag bli fler också. Så då gick jag ut på KTH, jag satte upp affischer och delade ut flyers. Jag fick ta några minuter och börja några föreläsningar och berätta för ingenjörsstudenter att de kunde hjälpa till som volontärer. Jag började kontakta företag och frågade om inte de ville skicka sina ingenjörer eller i alla fall kommunicera ut till sina ingenjörer att de kunde vara med som volontärer. Ganska snabbt sprang jag på ett företag som heter Accenture som hade många ingenjörer anställda. De kommunicerar då ut till sina anställda att den här föreningen finns. Är det någon som vill vara ingenjör? Eller förlåt, vill vara volontär och så vidare. Så efter ett tag så behövdes inte jag i de här klassrummen. Jag hade 4-5 personer ställa upp varje kväll. Då åkte jag till Tensta istället. Lånade ett klassrum där. Blev inte misstänkliggjord för religiös sekt faktiskt. Skalade upp i Tensta. Sen åkte jag till Gullmarsplan. Gjorde samma sak där. Ganska snabbt så hade jag etablerat mig på ett par olika platser i Stockholm. Jag åkte till Västerås, till Uppsala, till Umeå, till Göteborg, till Lund och så vidare. Och spred det runt om i landet. Och konceptet var väldigt enkelt. Jag hittade klassrum som jag fick låna gratis. Jag hittade volontärer som jag hittade unga människor som ställde upp som volontärer. Inte bara unga, äldre också. Använde mycket lokalmedia. Och ringde och pitchade in att Mattecentrum skulle starta. Jag älskar de här liksom, olika kurirerna och dagbladen som finns i alla småstäder. För att de behöver nyheter. Det händer inte så mycket i de här orterna. Så att om det då dyker upp någon som vill lära de här barnen i deras stad och matte, då får man jättefina rubriker på det. Så det enda som var viktigt, det var ju att få den här plattformen med ett klassrum, några första barn, några första volontärer. Om man bara fick det, sen så hade man då liksom både SVT, TV4, lokal-tv som kom och några lokaltidningar som kom. Nästa veckan därpå, då hade du ju en uppsjö av människor som ville vara volontär och jättemånga elever och så vidare. Och då var det upp och snurra. Så jag hittade ett sätt, ett koncept som jag kunde skala upp väldigt snabbt med ganska lite handpåläggning. Och vi åkte till Umeå om vardag en vecka, så plötsligt sen hade man då en fin fungerande verksamhet där. Så jag åkte och turnerade runt och startade upp detta på en massa olika ställen i Sverige.
Då funderar man ju på ett antal saker. Första jag funderar på dig som är, hur fick du upp finansiering på det? För man, i början så kan du inte haft speciellt mycket sponsorpengar och, liksom, och du måste ju själv överleva någonstans. För det kostar ju ändå att leva.
Ja, jo, men det
gör det. Hur fick du ihop det?
Nej, det fick jag inte ihop. Så att jag hade ju ett jobb som jag hade väldigt mycket bara för att få mat på bordet helt enkelt. Okay. Betala hyran.
Vad var det?
Det var en del av unionen som heter Ingenjörssamfundet. De organiserade unionens ingenjörer. Och då hade de en uppfinnartävling som heter FinUp, där jag då var projektledare. En uppfinnartävling för barn. Så det var en projektanställning för den här uppfinnartävlingen. Jättefin och viktig roll också där. Men det var ju, jag ville ju verkligen driva Mattecentrum. Så där jobbade jag på dagar och på morgnar och kvällar och helger och ibland tog jag ledigt också för att jobba med Mattecentrum. Så gjorde jag det parallellt.
För något som jag också tycker är fascinerande är liksom, du säger så här, men då åkte jag till Tensta och så startade jag det där och sen så åkte jag till nästa skola och så startade jag det där. Men det måste ju ändå vara, du måste ju ändå konceptualisera det på något sätt, för annars man lämnar ju inte bara över det till ett gäng volontärer, så nu får ni sköta det här. Så det känns ju som att du har ju gjort någon sorts franchise-organisation, ja. Fast inte franchise i nej, det ekonomiska klart. Bemärkelse. Alltså, ja. Hur gick det till?
Ja, men det är klart att jag förenklade nu. Men det var helt enkelt att skapa en modell. Och den modellen var ju inte satt i sten från början, utan den har ju fått växa fram. Bara en sån sak som jag utgick från att alla människor skulle fatta hur man beter sig mot barn och så vidare. Men ganska snabbt så fick jag ju ta fram volontärsavtal där de fick skriva på att de skulle följa vissa förhållningsregler och så vidare. Och vissa volontärer har ju blivit avstängda. Inte för att göra något jätteolämpligt, men du vet, ja, men volontärer som flörtar med gymnasieelever och så vidare, det är inte okej. Det är inte därför man går dit. Och det utgick jag från vad man inte behövde prata om till exempel. Så det är många sådana grejer som har arbetats fram med tiden. Jag utvecklade något koncept också där jag hade en jag kallade det för projektledare i varje stad. En volontär som blev avlönad, inte mycket men lite, för att vara den som hade hand om nycklar, den som intervjuade andra volontärer. Alla volontärer blev ju intervjuade.
Av dig?
I början, absolut. Jag har intervjuat ett par hundra. Men sen med tiden så blev det då förgrenades ansvaret för att intervjua dem. Och det sista den här projektledaren gjorde innan, om de inte ville vara projektledare längre, det var ju att rekrytera sin ersättare. Så att det var ju ett system där ofta var det, den som blev projektledare var någon som hade varit volontär i ett par år och ville ha lite mer ansvar. Och det var ju väldigt liten summa de fick. Det var 10-15 000 per termin för att göra det. Men vilket är inte dumma pengar heller för en student liksom. Men det var inte därför folk gjorde det. Det är ingen som engagerar sig i föreningen för att få några pengar. Till och med de som jobbar på kansliet. Vi som jobbar på kansliet har ju alltid haft dåliga löner. Min budget det första året 2008, det var ju 25 000 kronor. Det var de pengarna jag fick ihop för att för sponsring under hela, det var min budget för hela första året.
För det jag tänker på också, det är hur snabbt skalade du upp det? Det lät ju väldigt snabbt så där att du gick ut till Tensta och sen så att hur, det måste ha gått rätt fort.
Jo, men det gjorde det. Alltså verksamheten växte, mer än dubblerades för varje år. Men det gjorde ekonomin också. Andra året så omsatte vi 660 000. Tredje året 1,8 miljoner, fjärde året 3,36. Så att det gick snabbt. Sista året som jag drev verksamheten så omsatte det runt 10 miljoner. Men då hade vi också över en halv miljon barn som varje månad fick gratis läxhjälp i Sverige. Och en halv miljon barn, eller 400 000 i Danmark som fick gratis läxhjälp.
Någonting som jag snabbt reflekterar över, det är ju att det finns ju många bolag idag som är helt andra verksamheter som också pratar om att de ska skala upp ganska snabbt. Vad tycker du att du med ledning av det du gjorde och det du har lärt dig där, vad tycker du, vad skulle du vilja förmedla till bolag som vill skala upp i helt andra branscher eller i nya grejer? Det kan ju vara inom kanske miljö eller vad det nu är, för man har kommit på någon ny uppfinning eller något sånt där, men vill skala upp.
Ja, nej, men att man måste ju avgränsa hela sitt case till någonting som är replicerbart. Någonting som du kan ta, sätta i en ny miljö och sen så ska det växa organiskt där. Det får inte vara för avancerat. Det får inte kräva för mycket handpåläggning. Utan det ska kunna lämnas över till någon annan också som ska kunna driva det vidare.
Men du måste ju skapa något sånt förtroende för ett visst antal människor för att de ska göra det vidare. Alltså det måste ju bygga på väldigt mycket förtroende. Hur lyckades du med det?
Men det, jag har aldrig begärt mer av någon annan än vad jag själv har stoppat in. Jag frågade andra människor om de ville vara volontärer. Och då ställde de upp och var volontär en gång i veckan. Själv var jag volontär 4 kvällar i veckan. Jag har alltid ställt mig i främsta ledet när i föreningen när vi behöver kämpas och jobbas och så vidare, och när vi har haft mörka stunder också. En av de mest älskade uppskattade projektledarna valde att avsluta sitt liv en gång i tiden, och då ställde jag in allting och åkte dit och träffade alla volontärer och pratade med dem, se till så att alla elever fick träffa kurator och präster och så vidare. Jag har inte satt mig själv på någon annan nivå än vad jag har begärt av någon annan. Eller och så vidare. Jag försöker leva som jag lär. Men sen också så här, alla de som har varit med i Mattecentrum och hjälpt till. Och de har ju varit väldigt många. För att jag har ju inte varit långt ifrån ensam. Men det är inte så att de har villkorslöst gjort en tjänst heller. De har haft skitkul på resan. Det är det har handlat. Det har ju handlat väldigt mycket om att skapa möten mellan barn och äldre. Där de får ett utbyte. Vi pratar väldigt mycket om, vi kallar för Mattecentrum-effekten. Det vill säga att vet, ens husdjur kan ha dött, ens partner kan ha dumpat det, man kan ha värsta skitan. Och så kommer man dit och så sitter det ett gäng barn där som är så glada att just du kommer dit. Och sen så har man så roligt med dem, hjälper dem, utmanar dem, man skrattar, man är glad. Det var alltid en kul stämning i klassrummet. Och så går man dit 2 timmar senare och man är 10 kilo lättare. Allt det här som var så jobbigt innan, det är som bortblåst verkligen. Och det är ju det som jättemånga upplevde av våra volontärer, att det var kul att gå dit. Att villkorslöst få hjälpa någon utan att förvänta sig någonting tillbaka, det är ofta väldigt givande. Och det är ju det som har gjort att det har fungerat, att... Och att det är därför vi har kunnat ställa så mycket krav också på våra volontärer. På de man anställer i ett företag och så vidare kan man ställa krav på för att man betalar helt enkelt en ersättning och då förväntar vi oss att du ska göra det här. Här så gav vi volontärerna en möjlighet att få vara med och istället, i gengäld då så kunde vi då kräva deras lojalitet och att de skulle bete sig på ett visst sätt och så vidare.
Där kan man ju dra en slutsats att du får en större lojalitet om du får människor att göra någonting som de tycker är så roligt så att de är 10 kilo lättare när de går hem från jobbet, om vi nu kallar det så, än att du betalar dem en fet lön.
Ja, men absolut. Sen behöver ju människan en fet lön, eller i alla fall en lön överhuvudtaget, för att kunna leva. Men vi, i det första året i Mattecentrum, då rekryterade jag volontärer. Andra året och därefter, då valde jag volontärer. Jag verkligen cherrypickade de volontärerna som jag tyckte var mest lämpliga. Och det var långt ifrån alla som blev som fick vara med som volontär. Det var ju så många grejer som behöver stämmas av. Självklart så testades allas mattekunskaper. Men det var ju också så här polisregister. Men det absolut viktigaste var ju det att man kunde sitta ner så här som du. Jag sitter nu, ta en kopp kaffe, bara prata och behandla alla människor ungefär likadant. Och tycka att alla människor är lika mycket värda är också jätteviktigt.
En annan sak som jag funderar på, som du har touchat vid några gånger här, det är ju PR.
Mm.
Det känns ju som att om man ser det utifrån, om man har jobbat med kommunikation, så har jag ju ett PR-geni framför mig. Och du säger liksom, ja, det var första gången jag gick till en tidning och sen så rullade det vidare så att säga med just det när du var på det här och sålde de här pläckpatronerna och sen så har du varit hos tidningar och så vidare. Alltså, är du rätt självlärd där när det gäller den här biten, eller har du tittat på någon annan, eller var du hittat alla de här grejerna?
Jag måste vara den första att säga, jag är så långt ifrån ett geni man kan vara. Men däremot så är jag ganska kreativ och jag är inte så blyg för att testa. Jag har gjort många saker. Vissa har slagit ut väl, vissa har slagit ut mindre väl. Men jag har tillåtit mig själv att få prova saker och ting. Och tillåtit mig själv att de inte måste lyckas. Och jag försökte också skapa en miljö där jag hoppas att mina medarbetare, för att medarbetare har tyckt att jag har gjort det. Men jag försökte skapa en miljö där man också fick testa olika saker. Så länge man var genuin i sitt uppsåt och gjorde sitt bästa, så fick man misslyckas också. För att om man inte vågar misslyckas, då lyckas man heller aldrig ta tag i de här grejerna och testa det här som kan bli så himla bra. När jag jobbade på Vattenfall så gjorde jag en sak som min familj tyckte var jätteknasig och de inte uppskattade alls. Min syster hade då gått långtidsarbetslös ett tag. Hon hade dubbelexamen, civilingenjör och civilekonom. Hon hade inte så jättebra självkänsla och hon hade svårt att få det här första jobbet. Och då tänkte jag, men då hittar jag ju det första jobbet till henne. För jag visste, alltså hon är ju extremt bright och när hon väl är i en miljö som hon är bekväm i, så är hon ju jättesocial och så vidare. Men hon blev nervös när hon kom på intervjuerna. Så vad jag gjorde var att jag betalade en hundring och satte in en annons i Helsingborgs Dagblad, som lokaltidningen heter. Och där det stod då att hittelön 25 000 kronor. Den som erbjudit jobb till min vän som har den här utbildningen får hittelönen. Skicka jobberbjudan till den här e-postadressen. Problemet var att på den tiden så hade jag inte de 25 000 kronorna. Så att jag ringde till Aftonbladet och till Dagens Industri och Expressen och så vidare. Och och sa bara hej hej, jag läste här i lokaltidningen i Helsingborgs Dagblad att det var en liten rolig notis här om någon som tänkte kanske någonting som ni ville skriva om. Så, och detta var ju innan sociala medier och så vidare. Så tipsade jag dem i olika tidningarna om det. Och ganska snabbt, den här e-postadressen som jag skrivit i annonsen, då började jag ju få massor med förfrågningar från olika journalister som ville göra intervjuer. Och då gav jag intervjuer och berättade om varför jag satt in annonsen och svårt det var för min syster. Eller jag sa ju aldrig att det var min syster, men min vän kallade jag det för. Och efter ett tag så började ju trilla in rätt mycket jobberbjudanden. Och den här annonsen blev ju viral innan sociala medier. Och de allra flesta ville inte ha den här hittelönen, utan ville bara anställa den här personen och hade kanske inte ens möjlighet att ta emot den, för de jobbar på företaget och vill anställa det för att de själva jobbar på. Och då gav jag ju alla jobberbjudanden. Jag ringde till min syster och så sa jag, har du läst om det här? Hon bara, ja, det är helt sjukt, det låter precis som jag. Jag bara, ja men det här är faktiskt du. Och det tog några sekunder, sen la hon på. Och jag fattade inte riktigt vad som hade hänt, men det var ju spiken i kistan för hennes självkänsla. Det var ju att hennes knepiga lillebror skulle gå ut och erbjuda hittelön för att hon skulle få ett jobb. Hon såg det så. Jag hann aldrig riktigt förklara hur jag hade tänkt. Men återigen så förstod jag ju liksom hur jag kunde använda media för att få min vilja igenom. Och när jag skulle bygga varumärket Mattecentrum så har jag använt media otroligt mycket. Vi har ju fått ut så många artiklar och tv-inslag och radioinslag och så vidare om verksamheten. Och vi har ju inte betalt för marknadsföring, utan jag har ju fått mycket gratis. Volontärerna ställer upp ideellt, lånade klassrum gratis. Marknadsföringen har varit från både traditionell och social media. Och det är ju så, när jag startade Mattecentrum så fick vi ju väldigt mycket medieuppmärksamhet på vår blotta existens. Här är ett gäng människor som vill hjälpa barn med matten. Nice, det skriver vi om. Men problemen är ju, Gunnar, att om du eller jag då klättrar upp och räddar en katt i ett träd idag, så blev vi veckans hjälte i Aftonbladet, och skriver de om oss. Gör vi det nästa vecka också? Det är ju ingen som vill höra om det, för att Gunnar är ju den killen, han är ju katträddaren. Det är ju inte konstigt att du träddar, det gjorde du förra veckan också. Det är ingen nyhet. Så då måste man ju börja liksom skapa nyheter. Så då börjar jag göra olika grejer, olika event. Till exempel varje termin så har alla gymnasieelever då någonting som kallas för nationellt prov i matte. Av någon jäkla anledning så kvällen innan det nationella provet i matte så är det faktiskt som mest intressant att plugga matte. Så då ställer jag till med jättestora konvent runt om i Sverige där kidsen kunde plugga matte. Och jag fick upp två stora tält med hjälp av Sveriges ingenjörer på Sveriges torg. Och fick dit 400 ungar och pluggade matte med dem på Sveriges torg. Och Dogge Doggelito var där och rappade och invigde det. Och bjöd alla ungarna på käk och på dryck och så vidare. Och hade 100 volontärer på plats som var hjälpte till. Och då gjorde vi detta på lite olika ställen runt om i Sverige. Och det älskade ju media ju. 400 unga pluggade matte på Sveriges torg. Och då fick vi tv-inslag på det, radioinslag, var med i de flesta tidningar och så vidare. När inte det funkade lika bra, då gick vi och lånade Blå Hallen. Där Nobelpriset delas, eller Nobelprismiddagen är i alla fall. Och så vidare. Så jag har gjort många sådana saker för att få synlighet. Jag övertalade McDonalds att låna ut restauranger i 30 städer. För att en lördag så förvandlade jag McDonalds till räknestugor. Så alla unga som kom och åt hamburgare kunde också få plugga matte gratis. Och det var ju en sån sak som media älskade. Så många sådana saker har jag gjort bara för att vi ska få synlighet. Det är klart att du inte pluggar matte bättre på McDonalds än vad du gör i våra klassrum. Men media älskade. Och vi behövde göra vissa saker för att få synlighet och bygga vårt varumärke.
Finns det någonting som i det här som du kan säga, om man ska kondensera det här, som du tar med eller som du skulle vilja förmedla? Tänk på det här när du vill bygga ett varumärke och just använda media och PR. Har du någon sån där take som, för det där är ju lite, det du har gjort är ju lite många företags våta dröm, att liksom hela media Sverige ställer sig upp och och rapporterar om dem. Och det är klart att det finns ju en bäring på det du har gjort, för det finns ju en volontärt och det är icke-vinstgivande och då är det lättare för media att skriva om det. Men har du någon sån där grej förutom det du sa, att du måste komma på nya nyheter hela tiden? Är det det viktigaste eller har du några andra sån där?
Ja, men alltså människan är lat i naturen. Så är vi alla och journalister är inget undantag. Så att det är klart att journalist, för det första, det måste ju finnas ett nyhetsvärde i det. Alltså om det inte finns ett nyhetsvärde i det, om ingen är intresserad av att höra om det, då kan de inte skriva om det. Så du får ju ställa till med någonting som det finns ett nyhetsvärde i. Men också så här, en sån enkel grej som att se till att pressmeddelandet går att använda. Se till att det finns bra citat i det. Alltså skriv texten till dem och så att pressmeddelandet går lätt att få in i en artikel och så vidare. Men ja, tänk ett par varv till. Så här, om du sätter in i rollen som journalist, vad skulle du vilja få för pressmeddelandet? Vilken nyhet skulle du vilja få höra och så vidare?
Du nämnde Doggy Doggelito. Mm. Han har ju räknat åt dig också.
Jajamensan, vi spelade in. Det var ju en annan grej som jag gjorde för att få lite mer elever till klassrummen. Att olika kända personer har fått spela in mattetal. Vissa väldigt pedagogiskt, typ Christoffer Fuglesang var väldigt pedagogisk. Och vissa var väldigt underhållande. Doggy Doggelito då. Hans klipp kan man ju... Man kan ju mindre matte efter att man har sett den vad man kan innan. Men det var väldigt roligt och det har ju setts...
Men han förklarar Pythagoras
sats.
Ja, ja. Fast han lyckas aldrig uttala det, så gör han någon grej av det.
Han uttalade, när kameran var avstängd så kunde han uttala det fantastiskt bra. Men när kameran var på så hade han väldigt svårt att uttala det av någon anledning. Nej, men han är ju härlig. Så att han räknar Pythagoras sats, ja. Och det klippet har ju setts par hundratusen gånger. Och vi fick ju massvis med synlighet för det. Så många sådana saker har jag gjort också för att synas mycket.
Ja, det kan man ju rekommendera lyssnarna att gå in på YouTube och se Doggy Doggelito och räkna
Pythagoras sats.
Pythagoras sats. Ja. Det är alltså, helt fantastiskt alltså.
Ja, vi hade så roligt när vi spelade in det, jag och min kamerakille Hannes. Jag var inte helt säker på att vi skulle kunna använda det. Och när Hannes skickade över klippet till mig så jag bara, det här kommer ju aldrig Doggy godkänna. Så skickade Doggy och han skrev till mig, shit, jag ser ut som ett geni. Ja, det kan man diskutera. Men han var nöjd över det. Så att det har vi delat.
Ja. Och Mattecentrum blev Europas största läxhjälpsorganisation. Ja. Och det är det fortfarande, eller?
Ja, det utgår jag från. Jag lämnade hela verksamheten under 2015. Och planerade mitt uttåg då för att jag... min ena dotter blev diagnostiserad med autism. Och det finns... Inget, all habilitering för barn med autism förväntas göras av föräldrar. Så att jag tog en time out från min yrkesliv och fokuserade på att habilitera, hennes habilitering helt enkelt. Jag försörjde mig, för det har du redan frågat vad jag gör, hur jag försörjer mig när jag inte jobbar. Men jag skrev lite böcker och jag gjorde en hel del föreläsningar som jag kunde leva på. Men lejonparten av min tid la jag på hennes habilitering.
Vi ska ta en sväng in på det om en stund. Men jag tänkte, var inte riktigt färdig med Mattecentrum än. Hur många i Sverige av ungdomar mellan, vad kan det vara, 6 och 19 eller något sånt där. Hur många är det som passerar Mattecentrum någon gång?
Ungefär 50% av alla kids.
50%?
Ja, hälften. Och det är ju väldigt varierande vilken utsträckning. Mattecentrum ger ju hjälp till barnen på två olika sätt. Det ena är via klassrummet. Jag tror det är 120-130 tillfällen i veckan när man kan komma då och plugga matte på olika ställen i landet. Eller så är det via nätet. För att jag började spela in en jäkla massa mattevideos också. Spela in över 1000 videolektioner där jag förklarade matte och löste mattetal och så vidare. Så skrev jag teori, gjorde övningsuppgifter, byggde ett forum där man kunde ställa frågor och rekryterade volontären till forumet. Och byggde upp en plattform som jag kallar för matteboken.se där barn och unga, de som inte kunde komma till klassrummet, kunde gå in där och plugga. Och den sajten verkligen exploderade ju. där fick jag mycket hjälp. Där ville jag cred till en kille som heter Thomas som hjälpte mig väldigt mycket med att att gå in på andra forum och så vidare och tipsa om den här sajten och sådana grejer. Vi kämpade mycket för att bygga upp trafiken där till den. Så där har vi den stora bulken av barn och unga som får hjälp via föreningen är ju digitalt. Men många går till klassrummet ibland och pluggar mycket via nätet. Vissa pluggar bara via nätet och sällan till klassrummet. Så det är i olika omfattning hur mycket de får hjälp av föreningen. Men ungefär hälften av alla barn i Sverige använder Mattecentrum på ett eller annat sätt.
Du, när jag gick i högstadiet, så, vilket är typ 100 år sedan, eller på dinosauriernas tid, men då hade jag nog behövt Mattecentrum. Det fanns inte på den tiden. För då råkade jag ut för ett politiskt experiment.
Okay.
Jag räknade någonting som hette IMU-matte. Det betyder individuell matematikundervisning. Vilket gick ut på att det satt 90 elever i en aula. Och så gick det runt lärare där som skulle visa eleverna och hjälpa dem. Och i övrigt så skulle man klara sig själv.
Okay.
Och så skulle man göra lite diagnostiska prov, så satte någon dam där uppe på scen som delade ut hörlurar, och så skulle man göra de där proven för att man skulle få öppna nästa kapitel i matteboken.
Är det så?
Ja, och då kan man ju säga så här att om man går i sjuan och är typ 13-14 år, så är man ju, det finns ju bra mycket mer andra grejer att intressera sig för när man sitter i en aula än just matematik. Särskilt om det sitter lite tjejer runt omkring. Så att jag hade ju väldigt bra betyg i matte ända tills jag kom till högstadiet. Och sen kraschade det fullständigt. Och efter det så kan jag säga att jag inte är jätteintresserad av matte och är inte speciellt duktig på det heller. Med den lilla anekdoten så skulle jag vilja återkoppla till allt det som du har berättat här. Och så blir jag fundersam på, för att hur kan det komma sig att ni lyckas så väl?
Men allting byggde ju på frivillighet. Eleverna kom frivilligt och volontärerna var frivilliga. Och det här frivilliga mötet, det var väldigt härligt. Vi hade kul där. Och jag kommer ihåg en incident som var i Eskilstuna. Så var det en incident. På räknestugan så hade kommit, det var ju på kvällen då, så kom det dit en lärare och som gick in och skällde ut tre elever. Och när volontärerna då frågade vad är det som står på, det visade att de här tre eleverna hade då skolkat från den här lärarens mattelektion men valt att på kvällen gå till Mattecentrum och plugga matte. Och då blir läraren väldigt arg över det. Och det jag snarare då tycker att läraren borde fundera på är vad är det som Mattecentrum gör annorlunda. För uppenbarligen så ville de här ungdomarna lära sig matematik. Men de fick inte ut det från honom. Jag kan inte sätta fingret på vad vi gjorde annorlunda. Men allting byggde på frivillighet. Det är många som har försökt kategorisera de eleverna som kommer till oss att de ska vara mattenördar som älskar matte och du vet, som brinner och passionerar för matte. Till hela vägen till att det är de svagaste som inte kan matte, som inte förstår det och som behöver hjälp. Vi hade ju hela registret från de barnen som inte fick stimulans i skolan för att matematiken var på alldeles för låg nivå, till de barnen som hade halkat efter jättemycket och fick och behövde stöd. Men det som vi genomgående var övertygade om och som var liksom ett mantra i föreningen, det var ju att alla kunde lära sig. Alla kan inte lära sig spela fotboll som Zlatan, men alla kan lära sig spela fotboll. Vad det handlar är ju om att få uppmuntran, att få stöd och så vidare. Och att kämpa. Jag menar, Zlatan blir inte bara på fotboll genom att sitta hemma och spela tv-spel och käka chips. Utan han har ju tränat och tränat och tränat. På samma sätt så visste vi att alla barn och unga kunde lära sig matte om de bara fick möjlighet att träna.
Men hur kommer det sig att man faktiskt frivilligt gick dit? Vad var drivkraften hos barnen då? För de vet inte, vägskickade eller liksom att nu måste du gå dit eller de letar sig dit själva?
Jag vet att vi hade unga som blev ditvingade av sina föräldrar. Vi hade, fanns en, på franska skolan så fanns det en lärare som hon blev så förbannad på sin klass en dag som hon sa, nu går ni allihopa ikväll till Mattecentrum. Och det gjorde hela klassen. Så absolut att de kunde ha blivit ditvingade också. Men de allra flesta kom dit frivilligt. matematik kan ju vara väldigt, det är få människor som är helt neutrala till ämnet. Det finns ett falsarium i samhället att de som är duktiga på matte, de blir också stämplade som intelligenta. Och det är ju väldigt, väldigt orättvist, eftersom det handlar så mycket om hur mycket träning du har fått, hur mycket uppmuntran du har fått, hur mycket hjälp du har fått och så vidare. Men det är många barn som känner sig dumma eller okunniga för att de inte kunde det, och det kunde vara att de känner sig tvingade att gå dit och kämpa därifrån. Vi har betygssystem i Sverige. Många gick till mattecentrum för de ville ha lite bättre betyg och ville ha hjälp för att komma dit. Vi hade vissa elever som kom till klassrummet och så satt de i 90 minuter eller två timmar och pluggade stenhårt. Ställde inte en fråga. De ville bara ha en lugnt ställe att vara på. Sen tackade de så mycket för att de fått vara där, gick därifrån. Så vi hade verkligen hela registret. Varför en person kom dit, det kunde vara hur många olika anledningar som helst.
Du, varför skulle du säga att matte är viktigt?
Jag skulle vilja säga att utbildning är viktigt. Något av det vackraste jag vet med Sverige, det är att vem som helst kan bli vad som helst, eftersom utbildningssystemet är gratis. Problemet är att det så fungerar i teorin. I praktiken så är det så avgörande vilken familj man växte upp i. I din och min generation, Gunnar, så kan man kolla på hur många böcker som våra föräldrar hade i bokhyllan och därmed mer eller mindre avgöra vår akademiska framtid. Och det är någonting som inte är förenligt och försvarbart i en demokrati, att vi ska födas in i en roll. Jag tycker att alla förtjänar att få samma jävla chans i livet. Och sen så får man förvalta den chansen så bäst man kan. Men när vi inte får samma chans i livet, då är det någonting som fallerar. Och matematiken har en så central roll, för att kan du inte matten, då kommer du inte klara fysiken, du kommer inte klara kemin, du kommer inte klara mekaniken och så vidare. Matematiken är ett av de här basala ämnena, skriva, läsa, räkna. Det är väldigt viktigt att kunna det. Det är inte så att när jag har 5 minuter över så sitter jag och räknar matte där hemma och njuter av det. Jag är inte passionerad över matematik på något sätt. Men jag såg att det fanns... Dels så tyckte jag det var roligt att få hjälpa barnen med matte. Dels så såg jag att det fanns ett väldigt stort bekymmer hos många, att deras mattekunskaper inte var tillräckligt bra.
Men jag tänker, om vi lyfter det här från själva individnivå till en samhällsnivå.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Och säger så att vi blir ett samhälle som blir sämre och sämre på matte i relation till andra länder eller samhällen.
Och så är det ju.
Ja. Vart leder det? Vilka problem kommer det att leda till, skulle du vilja säga?
Ja, men det är ju bara att titta på vilka det som har velat vara med och finansiera verksamheten som jag har drivit. Det är ju många stora teknikbolag, NCC, ABB och så vidare. Till och med arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen har ju varit med och sponsrat verksamheten i många år. Och det är ju helt enkelt för att de behöver ju också... Alltså Sverige är ju en exportnation. Vi exporterar för att kunna överleva. Och de här företagen som är vår ekonomiska ryggrad tillsammans med vissa naturråvaror, de behöver ju kompetenta medarbetare. ABB, Scania, Volvo behöver ha högutbildade människor som är duktiga på matte och kan räkna. Och om vi inte förser företagen med de här medarbetarna, då finns inte företagen kvar här längre. Om vi inte ger de unga människorna de här färdigheterna, då kommer de heller inte ha kunna jobba. Så att samhället behöver det här också.
Kan vi gå så långt som vi säger så att vårt välstånd är beroende på att vi är tillräckligt duktiga på matte?
Garanterat, det är ju ingen tvivel om saken. Att Sverige för att må bra så måste vi kunna matte. Så är det, absolut. Det är bara att kolla på de stora IT-bolagen och de företagen som har... De företagen som verkligen ligger i framkant på utveckling och så vidare, det är inte någon basproduktion, det är ju inte massproduktion av olika plastprodukter och så vidare, utan vi är nischade specialtjänster och högteknologiskt utbildade som behövs i Sverige.
För som man tänker, man går ut i världen och går till, ja, låt säga Indien eller så finns det ju flera gånger Sveriges befolkning av människor som är oerhört högutbildade i matematik och oerhört duktiga.
Absolut, och minst lika bra utbildade. Så att ja, konkurrensen är stenhård. Så att vi behöver vara duktiga på matte helt enkelt.
En annan sak som jag funderar på är, hur mycket hade du behövt mattecentrum när du var barn?
Inte så mycket, för jag hade min mor. Men och jag hade nog varit en av dem som blivit tvingad dit. För mig så var det viktigaste inte att alla skulle behöva det. Utan det viktigaste var att för de som faktiskt behövde det, att möjligheten skulle finnas. Det är det som var det viktiga. Att de som ville och behövde få hjälp med detta, de skulle också få det. Oavsett vad de hade för hemmiljö eller vad skolan hade satt ihop för något program och så vidare. För vissa skolor erbjöd ju läxhjälp. Många andra skolor gjorde inte det. En skola gjorde uppror. Eller ett upprop kanske är bättre ordval, och krävde att skolan skulle fixas, att mattecentrum startade upp det. Så en rektor hörde av sig och sa liksom att våra elever kräver att jag försöker fixa er till oss. Vad kan jag möjliggöra för det? Det underlättade ju väldigt mycket för oss när vi startade upp på skolan till slut sen då, eftersom vi hade både elever och skolledning som ville att vi skulle finnas där.
Men jag tänker, i den åldern, hade du den studieron och det du behövde när du var barn hemma?
Alltså jag lärde mig bara för att min mamma tvingade mig. Alltså jag ville ju ut och härja, jag ville bygga kojor, jag ville ut med och busa med mina hundar, jag ville vara ut med mina vänner. Att sitta ner i lugn och ro och plugga. Nej, jag gjorde det för att jag blev tvingad till det. Och det är också en sån sak som är viktigt, tror jag, att man har någon som ställer krav på en och som har förväntningar på en. Min mamma förväntade sig att jag skulle göra läxor. Min mamma förväntade sig att jag skulle lära mig vissa saker och ting. Och det är någonting jag försöker ge till mina barn också, att jag har förväntningar. Nu är de 7, det är ju det som är viktigt för mig. Det är så här, jag har väldigt höga förväntningar på dem, att de ska visa empati, att de ska stå upp för de svagaste, att de ska vara snälla, att de ska säga ifrån om någon blir illa behandlad och så vidare. Jag har förväntningar på dem, och det tror jag faktiskt att man mår bra av, att känna att någon har förväntningar på en.
Men var det bara din mamma som jag ska säga, höll efter dig där? Eller var,
ja, det skulle jag säga.
Ja. Farsan släppte det som, eller han var med bus, eller var fanns han någonstans?
Min far är alkoholiserad, har varit i hela min uppväxt, så att han har väl inte haft en lika, han har inte varit lika närvarande som min mamma.
Okay.
Och det är ju en sjukdom som han har brottats med hela livet, och ja, den drabbar ju inte bara en själv utan alla runt omkring en också.
Nej, det är klart. Nej, det förstår jag. Men, och det är klart att det måste vara många barn som du har stött på i de här mattecentrum också, som hade den typen av förhållanden hemma kanske.
Ja, det är ingenting som vi ingen som någon valde att prata öppet med mig om, men många av de här ungarna som kom och bara ville ha en lugn ställe att sitta på, kan man misstänka inte hade en lugn stund här hemma, utan de fick gå till oss för att få det.
Men du sa det här med empati och bryr sig och vilka dina barn ska bli. Du måste ju ha fått med dig det hemifrån, och sen verkar du ha fått med dig en entreprenöriell ådra också på något sätt.
Nej, alltså den entreprenöriella ådran har jag absolut inte fått hemifrån. Jag fostrades både av skola, av min familj, av samhället till att bli en arbetstagare. Det någon så här ungt företagsamhet och så vidare fanns ju inte en chans att det fanns på den skånska landsbygden när jag var liten. Det var ingenting som vi utmanades av. Att jag fick alltid höra att man skaffar sig en bra utbildning och sen får man ett jobb. Man får ett jobb. Att man skapar sig ett jobb eller att anställa sig själv, det var ingenting som diskuterades. Det var inget alternativ när jag var liten. Jag har ett par generationer tillbaka, så har jag väldigt framgångsrika entreprenörer i släkten. Familjen Wendt startade något som heter Perstorp AB i Skåne, och folk som är födda på 40-50-talet, de vet vad Perstorp Plast är och Perstorp Etika och Perstorp Plattan och så vidare. Men ingenting som de flesta vet idag. Men
jag vet vad det är.
Du vet vad det är. Ja. Nej, men alltså min entreprenöriella förebild är väl i så fall min mormor. Hon var svincool tant när hon levde. Hon fick tre barn. Hennes make, min morfar, stack med älskarinnan, lämnade mormor själv. Mormor växte upp tokfattigt, men har kämpat och jobbat hårt varje dag i sitt liv. Hon hade, under tiden som hon var ensamstående mamma, så hade hon tre jobb parallellt. Hon städade på centralskolan, svabbade golv, hon jobbade i bageri och bakade bullar, och hon var sömmerska på kvällarna, satt hon hemma i källaren och sydde. Hon odlade frukt i trädgården som hon sålde. Hon var en hustler. Hon jobbade jättehårt hela livet. Och alla hennes tre barn skaffade en högre utbildning, vilket var jätteviktigt för henne. Det hade hon aldrig fått chansen till att göra. Så att, är det någon som jag haft en förebild, så är det definitivt hon. Och, ja.
Men finns det inte lite en entreprenör igen om man liksom, som du sa, man vill ut och busa, man vill ut och bygga kojor. Du gjorde en del andra grejer, vad du touchade vid när vi åt lunch, som ju borde ha varit på ena sidan och andra sidan vad man får lov att göra, vad jag förstått. Men är inte lite, finns det inte typiskt entreprenöriellt drag att man försöker tänja på gränserna, testa grejer, göra saker, även om någon säger till dig att du ska vara arbetstagare?
Ja.
Så någonstans så känns det som att det fanns någonting i dig som gjorde att du,
jo, men
inte
så,
bara vara arbetstagare.
Så är det ju. Jag saknar ju vissa spärrar, och det har jag ju alltid gjort. Jag menar, när jag startade Mattecentrum, något av det första jag gjorde, det var att göra en lista på 100 företag och ringa runt till dem och fråga dem om de ville vara med och förlåt, inte 100 företag, jag har 1000 företag, närmare 1000 företag som jag ringde och frågade om de ville vara med och sponsra Mattecentrum. Och då var det ju en gubbe på ett företag som sen gick in som sponsor till företaget, men det var många år senare. Men då, när han fick höra då att jag bad det här företaget som redan betalade skatt att de skulle ge pengar för att vi skulle lära barn matte, då sa han att det var den dummaste jävla idé som han någonsin har hört. Det blev också titeln på en bok som jag släppte om socialt entreprenörskap ett par år senare. Men och det är klart att många tyckte det var jättesorgligt. Min mamma började ju gråta när jag såg upp mig från Vattenfall för att starta Mattecentrum och så vidare. Så att, och jag har gjort många saker som jag fått rekommendation på att inte göra i mitt liv. Men det är ju också det att man ångrar ju så jäkla mycket det som man inte vågar testa. Det var ju också en grej vi pratade om på lunchen. Att du ville ju så gärna testa att starta den här podden. Och jag har varit en problemlösare. Jag har varit en sån som har testat mycket, många grejer. När jag var 14 år så hade min pappa en fyrhjulig motorcykel hemma som jag absolut inte fick köra. Och han gömde ju nyckeln till den. Men det går ju inte att gömma nyckeln till en fyrhjulig motorcykel för en 14-åring. Så att jag cyklade till skolan en gång. fast jag gömde mig i buskarna. Och när jag såg att min mamma och pappa hade åkt till sina jobb så cyklade jag hem, ringde och sjukanmälde mig, plockade fram nyckeln. Det tog inte mer än några minuter innan jag hittade dem. Och så stack jag ut och körde med den fyrhjuliga motorcykeln. Och jag hade så roligt. Jag var ju så lycklig i flera timmar. Tills att disan tog slut. Alltså det svartnade verkligen framför ögonen. Jag var ett par kilometer hemifrån. Och jag inser att jag kommer snart åka dit på att ha snott pappas fyrhjuliga motorcykel. Men då fick jag ju, jag testade ju så här, lägga den i neutralt läge och putta hem den. Men det var ju alldeles för tungt. Jag vägde ju ingenting på den tiden heller. Så jag gick ju hem och hämtade en av familjens hästar och en sele och rep och spände fast henne för motorcykeln. Och hon var ju inkörd och jag var hästvan, sen jag har ridit sen jag var 6 år gammal, så jag hade bara hand med hästar. Så hon drog hem den. Jag var 100 meter hemifrån när jag hörde det knastrade i gruset bakom mig och min pappa kom hem från jobbet. Jag var så sjukt nära att komma undan. Men det är väl så det har varit hela mitt liv. Jag har satt mig i problemen. Jag har också nästan alltid lyckats lösa problemen också.
Men det är ju där en sån story när du berättar den, så tänker jag som att ja, men, där finns ju en grund till det, att man är entreprenör. Ja, man, vad gör du? Du går hem och hämtar hästen.
Ja.
Och drar den här fyrhjulingen.
Jag var så jävla när jag kom undan.
Alltså det är fantastiskt.
Men min far var ju inte glad då. Han har aldrig slagit mig under min uppväxt. Men då sa jag verkligen så här. Han var helt svart i blicken. Jag sa bara så här, slå mig inte. Och det sa han sen efteråt. Det var nästan det han hade blivit mest arg över. Att jag hade trott att han skulle slå mig. Och det blev han så besviken över. För det har han aldrig gjort. Och, ja. Nej, men så absolut att jag har varit en problemlösare. Och varit relativt kreativ i mitt liv. Det har jag varit.
Men handlar det då mer om att våga göra saker.
Ja, och vi har ju ett samhälle där väldigt många är rädda för att misslyckas. Att vi är rädda för att folk ska säga vad var det vi sa och så vidare. Jag kommer ihåg någon gång på tidigt 00-tal, då fanns ju de här iPods hette det, va, där man hade musik. Jag hade faktiskt aldrig någon sån. Men och då var det ju en snubbe som hette Jens, tror jag, som började med att, om han hade företag som hette Jens of Sweden, jag kan ha fel där, men i alla fall han började med att designa då så här skal till de här olika MP3-spelarna och designa sådana och sälja det och sålde hur mycket som helst och blev väldigt framgångsrik och hyllad som entreprenör. Men sen så visade det sig att när han hade importerat dem så hade han haft fel momsats eller någonting. Det visade ett par år senare. Så han fick ju jättestora skatteskulder och allting fick i konkurs. Alltså jag såg ju hur folk nuggade händer. För bara, ja, kolla, han var inte så duktig som vi trodde. Och den missundsamheten när någon misslyckas i Sverige, den kan vara jättestor. Alltså jantelagen lever och regerar fortfarande. Och det är nu många som är rädda för det. De är rädda för att misslyckas. Och det kan ju hindra jättemånga från att starta i olika verksamheter. Jag saknar den rädslan. Jag kör på ändå.
Men kan det finnas en annan grej här som jag ska testa det på?
Mm.
Alltså det här med att när du är i skolan så får du rätt eller du får fel.
Mm.
Alltså antingen är det så här är det, där är blått och det fungerar på det här sättet. Skriver du det på provet så får du rätt, då får du en poäng. Skriver du inte det på provet så får du noll. För noll poäng. Så du lär dig liksom hela tiden att göra någonting vad någon annan säger att det är rätt och fel. Och blir låst på det sättet att skolan egentligen inte utvecklar de här kreativa hjärnorna som kommer och säger att men det här är, nej det är inte blått, det är grönt, det ser du väl, och om jag ser grönt så kan jag göra så här. Alltså, och det får jag inga poäng för, då blir man bara lite utanför, eller det blir lite jobbigt sådär,
ja.
Den typen av elever som är, och då blir det till slut så blir det en viss konformitet som gör att du ska göra rätt, det är blått, det är fem,
Det är rätt svar.
Ja, men jag förstår vad du menar. Ja. Absolut att vi försöker pressa oss in i samma mall där allihopa. Jag måste inflika någonting. Och det är någonting som heter datalogiskt tänkande. Är det någonting du som ringer en klocka för dig?
Nej, jag har hört det nog, men du får gärna förklara för vad det är för någonting.
Datalogiskt tänkande, det handlar om att ta ett jättestort problem och sen så bryta ner det i mindre problem. Och sen så löser man de här små problemen var för sig och sen sätter man ihop alla de små lösningarna till en stor lösning, till en algoritm som löser det stora problemet. Det är en problemlösningsteknik som är väldigt vanlig bland några av de främsta kodarna som vi har i världen. Bonnier-förlagen har en barnboksförlag som heter Bonnier Carlsen och de hörde av sig till mig för kan det varit en sju år sedan, någonting sånt, och frågade om jag ville börja skriva lite böcker för dem. Och då frågade jag vad är det för böcker jag ska skriva. Ja, men någonting om programmering. Och då sa jag, vad ska det vara, en lärobok eller ska det vara en faktabok eller vad vill ni? Ja, det får du fundera på lite själv. Så jag fick väldigt fria händer. Och då gick jag till en av mina närmsta polare, Thor, och sa till honom att fan, jag har fått erbjudan att skriva en bok om programmering. Det känns ju jättekul, men vad ska jag skriva om? Då var han så här, men alla läromedel har ju skrivits redan och det kan inte du, alltså det är så här, de är, att du skulle skriva dem bättre, det är osannolikt eftersom jag inte är någon programmerare i grunden. Men då började han prata om datalogiskt tänkande och då bestämde vi oss för att skriva en bokserie om en tös som heter Curly Bracket som är med på ett äventyr där hon då stöter på olika problem som hon löser just med datalogiskt tänkande. Och det är ju någonting som jag skulle vilja få in mycket mer i klassrummet. Där man också, man utmanar barnen med mycket så här open-ended problems. Problem där det inte finns en självklar lösning. Utan det finns många lösningar på ett problem. Vissa är bättre, vissa är mindre effektiva. Men alla leder fram till problemets lösning. Jag vet att företag som Google använder det mycket när de anställer sina medarbetare. Att de får olika utmaningar som de ska lösa utan dator. Det kan vara så här, hur många golfbollar får det plats i en genomsnittlig skolbuss? Och sen så förväntas den som ska då få jobbet att uppskatta det eller räkna fram det eller komma fram. Ja, men, estimera någonting som är så nära svaret som möjligt. Och där svaret i sig inte är jätteintressant utan snarare tanken om hur man kom fram till detta. Hur resonerade personen? Hur bröt personen ner problemet? Hur stor, så här, det naturliga är då man börjar fundera på vad är volymen på en genomsnittlig golfboll? Och nästa sak är, vad volymen på en genomsnittlig skolbuss? Lägg till lite säten på det och så vidare. Hur många bollar får det plats då? Hur man har brutit ner problemet, hur man har räknat fram detta. Och titta på resonemanget. För det är det som är det intressanta. Inte att, jag menar, rätt svar, det står ju oftast längst bak i boken i facit. Det behöver vi inte räkna ut egentligen, utan det är ju resonemanget, hur man har kommit fram dit, som är det intressanta. Och det var detta som vi fokuserade väldigt mycket på i bokserien. Och det är en serie grafisk roman, så det är serieformat. Men det är någonting också jag skulle vilja få in väldigt mycket mer i skolan. Det här mer kreativa tänkandet, problemlösningen, där det inte är svart eller vitt, där det inte är rätt eller fel, utan där det är resonemanget som är det absolut viktigaste och det är det som ska betygsättas.
Det måste ju vara ganska svårt, för jag tycker det är intressant. Du vill säga Google.
Mm.
Det finns ju någonting som också blir Google-syndromet. Alltså om jag behöver ha reda på någonting, hur någonting är, behöver jag ha svar på någonting, så går jag till Google och så googlar jag det och så får jag ett svar. Och så kan man ju tänka sig att ja, men fan, jag behöver inte lära mig det här. Jag kan ju bara kolla det på Google.
Och så är det ju med många saker. För fan, när jag gick i tvåan eller trean i lågstadiet, då tvingades jag lära mig alla floder i Sovjetunionen. Eller namnet på alla större floder i Sovjetunionen. Det finns ju inte en chans att jag har behov av att kunna det utantill. Varför ska man pressa in den kunskapen i barn? Det är väl mycket snarare, mycket mer relevant att diskutera om med barnen, få barnen att reflektera över de olika politiska systemen, hur kunde kommunismen få ett fäste i Sovjetunionen, varför följde och så vidare, resonemanget kring hur samhället i Sovjet som sedan blir Ryssland då, hur det har utvecklats, var är de idag, och diskutera kring det, att få upp det tankesättet om hur Ryssland har gått från en diktatur till en demokrati till en diktatur igen och få barnen att tänka kring det är ju betydligt mycket mer intressant. Någonting som du inte kan googla fram men som är definitivt är mer relevant än att kunna namnge alla deras floder.
Ja, för det blir ju lätt så att kan jag tänka mig i alla fall, nu har jag inte jag barn i skolåldern längre, men att de kan säga så här, jag ska lära mig det här för jag kan googla det.
Mm.
Och så behöver jag inte lära mig någon, jag behöver inte gå i skolan, jag kan ändå bara googla fram allting. Att man är, jag är lite tillbaka till det här att man ska sälja in varför, varför barnen ska lära sig en viss sak. Alltså för någonstans så kan jag tänka mig, jag är tillbaka till det mattecentrum, att det är egna motivationen, varför ska jag lära mig det här?
Mm.
Alltså det, för det är då du får drivkraften kan
jag
tänka mig.
Och jag tycker att unga människor förtjänar att få reda på varför de ska lära sig någonting. Om du gör, vi klassificeras oss som vuxna ju, och om jag säger åt dig att göra någonting som du inte kan förstå och se en poäng med, då kommer du säga, varför ska jag göra detta Johan? Och det tycker jag helt rimligt att låta unga människor också få begära att få reda på varför de ska göra någonting. Men det var ju det som var så fint med många av våra volontärer, för att de har ju använt matematiken ute i sitt yrkesliv och kunde ge exempel på när det skulle användas. Till exempel det här barnen som frågade mig vad man skulle ha derivata till. När jag jobbar på Vattenfall, då jobbar jag inom vattenkraft och framförallt inom dammsäkerhet, alltså damm som i vattenkraftsdammar. Och då var vi tvungna att titta mycket på vattenflöden och så vidare. Och då kan man använda derivata till att titta på när en kurva pikar, när hittar toppen på det. Och det gör då att genom att använda, i förlängningen så kan derivata då göra att man har säkrare vattenkraftsdammar, i vilket i förlängningen räddar liv för att stora städer i Norrland inte blir översvämmade och så vidare och människor drunknar. Och att då kunna förklara då till att derivatan faktiskt kan användas för att rädda liv. Jag bara, ja men fine, då behöver jag lära mig det. Då var det inget konstigt för den eleven som förstod att det fanns en poäng med att lära sig det. Men om man bara säger att ja, du ska lära dig detta för att Jan Björklund, som då på den tiden var utbildningsminister, Jan Björklund har sagt att detta ska ingå i matte C. Det är ju ingen förklaring för varför man ska lära sig någonting.
Du nämnde förut, tränare, så att du lämnade Mattecentrum 2015.
Mm.
Och då har tvillingdöttrar.
Mm.
Varav den ena dottern har ett autism, vad heter det?
Autismdiagnos.
Autismdiagnos. Vilket naturligtvis gjorde att du fick ett annat fokus.
Mm.
En fundering jag har är, finns det någonting i den resan som du gjorde med Mattecentrum och allt det här som du fick med dig, som du kunde säga att ja, men det hade jag ett tankesätt som jag nytta av när jag ska då hjälpa min dotter?
Var man än hamnar i livet så har man ju såklart erfarenheter i bagaget som kommer en till gagn. Jag hade ju till exempel, ja, men som civilingenjör civilingenjörsutbildningen där, som jag ser det väldigt förenklat, så lär man sig egentligen bara en sak, och det är att bli duktig på att ta till sig ny information. Och det är det man tränar civilingenjör på, ta till sig ny information och lösa problem. Och det behövdes ju. Jag hade ju ingen kunskap på autism. Jag visste inte vad autism var för någonting. Jag hade sett på Rain Man och tänkt att det var det ungefär. Vilket är så långt ifrån den vardagen som de flesta lever i med autismdiagnoser. Så det första jag gjorde var ju att börja läsa på mig och nörda ner mig i ämnet. Jag började bygga upp ett nätverk. Jag började ringa runt till människor som var duktiga på ämnet och började bjuda dem på luncher och fråga om vi kunde ta en fika och bygga erfarenhet. Och jag har ju aldrig varit sen med så här att kopiera andra människors framgångsrika metoder, så här copy with pride, som Jan Stenbeck tror jag det var det som sa. Och kolla på liksom hur andra människor som har lyckats jobba med sina barn som har autism och lyckas med deras habilitering, hur har de gjort? Och försökte lära mig av det och göra likadant själv. Så att absolut att mina erfarenheter och att jag tog med mig det in där. Och också det här att jag har ju aldrig varit blyg för att ta upp luren och slå en signal och be om hjälp. Det har jag inte varit sen med heller.
Det tar ju väldigt mycket tid att göra de här jobben och vara entreprenör och så vidare. Och sen har du då två små barn hemma. Hur får du ihop vardagen där?
Ja, men livspusslet får man ju inte ihop i småbarnsåldern. Det får man ju inte. Men man får hitta sina genvägar också. Till börja med så försöker göra saker som både jag och brudarna gillar. Vi gillar ju träning, vi gillar att vara fysiskt aktiva. Jag valde gym efter vad som hade bäst barnpassning. Jag går på så här, det finns en kedja som heter Sats som har minisats som är helt fantastiskt bra. Och då kan jag gå och lämna tjejerna där så får de leka där medan jag går och gymmar och så vidare.
Också lite entreprenörstänk att hitta, men vilken väg ska jag gå för att lösa?
Ja, men jag tror alla småbarnsföräldrar är entreprenörer. Alla framgångsrika småbarnsföräldrar. Alltså framgångsrika i sitt föräldraskap menar jag då. Ja, men måste man vara. Ja, men alltså några av de största hustlersna, det är de, alltså det är småbarnsmammor, du vet, som de har vad man än frågar, de är som schweiziska arméknivar. De kan ta fram vad som helst som behövs liksom där och då. Har en kompis Malin som hon har så här bläckfiskarmar, kan passa 1000 unga samtidigt. Det, man får bli det helt enkelt om man ska vara en bra småbarnsförälder, tror jag.
Ja. Nu har du startat ett nytt bolag som håller på med bevattning. Som jag tänkte vi skulle hoppa in här innan vi avrundar lite snabbt sådär. Vad är det för någonting? Hur har du hamnat där?
Ja, men det är en lång historia. Men när jag startade en gång i tiden en annan förening som heter Kodcentrum. Och Kodcentrum lärde barn programmering gratis och ett av företagen, många företag som gick in och sponsrade Kodcentrum, ett av företagen var Spotify, ett annat var ett företag som heter Informator. Informators vd lärde jag känna då och ja, men kom bra överens med honom, så vi fortsatte ta lite luncher då och då. Och för 2,5 år sedan så satt jag och lunchade med honom. Och så frågade han, ja, men hur är det nu, Johan? Och då berättade jag då det att min dotters habilitering hade gått väldigt bra och att jag kände att allting var på banan där, att hon utvecklas jättefint och att jag kunde börja långsamt släppa på det nu då. Och att kände att ja, men nu är jag redo för ett nytt äventyr. Då sa han, skitbra, då vet jag några som du ska träffa. Så då skickade han över två ryska snubbar till mig. Som bokstaven talar knackade på dörren och sa liksom, we want to do business with you, Johan.
Oh, det låter ju okej, vad var som helst.
Ja, men de var världens skönaste. Två stycken jätteduktiga, väldigt kompetenta killar som, där den ena har över 20 års erfarenhet från hård- och mjukvaruutveckling inom professionella telekommunikationsnätverk från Ericsson. Den andra är en riktig doer som kavlar upp ärmarna och så här, get shit done. Han är verkligen en riktig maskin. Och det de hade gjort var att de hade utvecklat en innovation hur man kunde automatisera bevattning. Så de flesta odlare idag har någon form av bevattningsanläggning, ett system. Så de springer och slår på vattnet på ena stället, slår av det på nästa. Man kan inte slå på det överallt samtidigt för att vattentrycket klarar inte det. Så springer man runt och skruvar där. Då hade de, och vissa har installerat kablar. Men kablar är inte så jättebra i miljöer där man ska plöja och köra traktor och så vidare. Utan de går väldigt lätt sönder. Så då hade de då utvecklat en prototyp för hur man kunde göra detta helt trådlöst. Och då visade de på att mätningen, deras mätningar hade visat att odlare kunde minska sin vattenförbrukning med upp till 50% och öka skörden med 30% om man använde det här automatiseringssystemet som optimerade skörden och optimerade vattenanvändningen. Och för mig så var det klockrent. När jag insåg vad det här kunde göra. För det som är så viktigt för mig, det är inte bara att det är en bra idé, utan också att det finns någon form av samhällsförbättrande potential i det. Många frågar mig, hur kunde du gå från utbildning till agtech, agricultural technology? Och för mig var steget jättekort, för jag såg att det fanns en samhällsförbättrande potential i båda två. Så jag kastade mig på det, hoppade på som medgrundare. Vi tre har byggt bolaget, tagit in pengar. Nu så har vi har sålt till 7 länder på 4 kontinenter. Vi har fokuserat mestadels på Sverige, men håller på att bygga ett återförsäljarnätverk i Europa just nu. Och har mitt under coronapandemin så lyckas vi få till produktionen ändå och har levererat ut till kunder denna säsongen. Så detta är första säsongen som vi faktiskt har sålt. Och det har gått riktigt bra verkligen. Och alla våra kunder nästan har beställt expansion inför nästa säsong. Och alla kan visa på en ökad skörd och minskad vattenförbrukning genom att vi jobbar mycket med sensorer och samlar in data och analyserar den datan. Och systemet kan ta intelligenta beslut då baserat på den här datan.
Där är du inne, apropå samhällsförbättring, där är du inne i miljö.
Ja, precis. Nej, men 70% av den globala vattenkonsumtionen begås av jordbruket och odlarna. Och det är här det mesta vattenslöseriet sker och de största besparingspotentialen finns. Att du och jag slår av vattnet mellan när vi borstar tänderna, det är inte där skon klämmer. Hushållen gör av med ungefär 10% av vattenförbrukningen, industrin för 20%, övriga 70% står jordbruket för. Det är där vi måste jobba. Samtidigt så har vi växande befolkningar som behöver mat. Och vi vill ju självklart att människor ska äta frukt och grönt och bär och så vidare och äta nyttigt. Då måste vi också producera detta, både hållbart, ekologiskt men också ekonomiskt för individerna.
Det här är ju ett teknologiskt sätt att så att säga hjälpa till att lösa den här stora miljöfrågorna som vi har framför oss och klimatförändringarna. Är du en anhängare som tror att det är så vi kommer att lösa den här klimatkrisen genom att vi faktiskt ett har teknologiska förbättringar som dessutom både ekonomiska och teknologiska. För det är lite det som du pratar om här. Du förbrukar mindre vatten och du får bättre skördar och du behöver betala mindre för att vatten kostar pengar någonstans i slutändan. Och så förbättrar du miljön. Mm. Det känns som att det liksom här var du 3 vinnare.
Ja, alltså vi har ju pratat om miljöförändring ganska länge. Men de allra mesta människorna skiter ju i det. Och det är ju helt enkelt så att vi kan inte bara prata om det. Det måste till andra yttre påtryckningar och där kan ju högteknologi vara väldigt effektivt. De allra flesta vill ju göra rätt, men det måste också vara enkelt för dem och lönsamt för att göra det. Jag tror inte lösningen på utsläpp från flygindustrin är att förbjuda flyg eller att säga till människor att skambelägga dem att ni ska inte flyga. Lägg istället fokus på att utveckla förnyelsebara drivmedel för flygplan. Snart kommer elflygplan och så vidare också. Och det är där lösningen är. Snarare än att skambelägga människor för att de flyger på semester.
Nu har vi pratat väldigt mycket utbildning.
Ja.
Och några minuter om miljö och den här miljöförbättring och den här teknologiutvecklingen där. Jag tycker vi rappar ihop det här. Om man tittar lite i framtiden, vad tror du, om vi tar matte, vad tror du vi står någonstans i Sverige om 10 år? Har vi stängt gapet gentemot de här Indien och de här länderna som håller på att dra ifrån oss? Kommer vi ha jättemycket högutbildade matematiskt duktiga människor i Sverige?
Ja, men det man har sett är ju, det var lite roligt för 2 år sedan eller någonting så gick det ut nyheter om att trenden har brutit så att kunskaperna börjar långsamt bli bättre. Och då gick Gustav Fridolin som då var utbildningsminister, han gick ut och sa det är på grund av min fina politik. Och Jan Björklund gick ut och sa nej, det är det inte alls, för det är förändringarna som kom när jag gjorde mitt. Det var ju ingen som reflekterade över att det fanns en ideell förening som hjälpte hundratusentals barn att plugga matte. Men oavsett vad så har vi ju sett att man kan bryta de här mönstren genom många goda insatser. Och jag tror att vi, det här fallande kunskaperna i matematik, det är någonting som vi kan se bakom oss. Jag tror att vi kommer behöva lära oss matte och jag tror att vi kommer lyckas med det också.
Fantastiskt. Och hur ser vi på den stora miljö- och klimatfrågan där är ju det bolaget som du är med i är en liten byggsten i det. Hur ser du på det?
Kommer ja, där? E-Riot är absolut en del av lösningen. Men jag ser också just på klimatet. Fler och fler människor idag tycker att välja bort kött inte är någonting konstigt. Det blir en ökad medvetenhet och så vidare. Samtidigt så kommer det nya tekniker som gör att vi kan leva mer hållbart. Och när jag kommer ihåg när jag var 8-9, då var det ozonlagret som man oroade sig för. Idag så är det ju, jag läste någonstans att ozonlagret är större och starkare idag än vad det varit på 40 eller 50 år. Så att där har ju mänskligheten, hela världen gick ihop och förbjöd alla de här kylskåp och sprayburkar med freoner i och så vidare. Och sen så lyckas vi återskapa det och vända på den trenden. Och människan kan ju göra väldigt mycket när den bestämmer sig för någonting. Så jag tror absolut på det. Vi måste bara hitta möjligheter för att göra det enkelt för människor.
Människor kan göra väldigt mycket när man väl bestämmer sig. Det tycker jag är bra slutord.
Ja. Ja,
tycker jag är precis det. Du, hur har det känts att sitta här och köta?
Men det har varit härligt. Tiden har gått väldigt snabbt.
Ja, det är hur va?
Jag hoppas det går snabbt att lyssna på det också.
Ja, det får vi hoppas.
Ja.
Ja. Du, nu ska jag ställa en fråga som jag glömde att faktiskt preppa dig för.
Mm.
Men jag tänkte att du kanske kan komma på någon som du skulle vilja se som gäst i den här podden.
Amine Kakabave är mitt tips. Jag ber om ursäkt om uttalet skulle vara fel. Men Amine Kakabave är en person som jag skulle ha tips om.
Varför det? För jag vet ju vem hon är.
Mm. Jag tycker att hon är väldigt modig. Hon vågade stå upp för det hon tror på i en miljö där alla försökte få henne att låta bli. Hon blir ju utkastad från Vänsterpartiet för att hon stod upp mot hedersförtryck och hederskulturen. Och det var inte populärt i Vänsterpartiet. Men hon stod upp för det ändå. Och jag respekterar det så fruktansvärt mycket. Människor som står upp för det de tror på. Kommer du ihåg i EMU-valet? Då var ju sossarna, om jag minns rätt, sossarna var då för EMU. Men Leif Pagrotsky, som var väl kulturminister då, han var emot EMU då. Och han turnerade ju runt i hela landet och turnerade och propagerade mot det som sossarna sa. Och just det där, människor som står upp för det de tror på, Det är någonting som jag tycker är så vackert med det. Nu var jag för EMU, jag respekterade väldigt mycket människor som står upp för det de tror på. Och hon verkar ha levt ett otroligt spännande liv i både mörkt och ljust. Men en människa som jag tycker står upp för det hon tror på.
Ja, men grymt bra tips.
Ja, håller tummarna för det.
Ja, det tycker jag. Du, till slut, om man vill följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Man kan gå in på johanvent.se. Där finns det länkar till sociala medier men också kontaktformulär. Är det bara att hojta? Jag är rätt snabb på att svara.
Ja, det måste jag. Det erkänner jag att du var ruskigt snabb när jag ställde en fråga.
Ja, vad bra.
Om att du vill vara med här. Ja, det var imponerande snabb måste jag säga. Du, Johan Wendt, ett stort tack för att du ville vara med och sitta här och snacka med mig.
Ja, men tack för tiden.
Hoppas du blev inspirerad och smittad av Johans energi. Det blev åtminstone jag. Som vanligt så uppmanar jag dig att komma med kommentarer, tankar och tips om podden.
På LinkedIn kollar du efter min profil. På Facebook har Spännande möten en egen sida. Och på Instagram heter podden Spännande moten. I nästa avsnitt så kommer en gäst som vet hur det känns att bli berusad av framgång. Så berusad att fallet blev så våldsamt att det nästan tog 20 år tills han skrev boken Den förlorade sonen. Vi talar om Joakim Berner, en gång medievärldens golden boy. Till dess, sätt dig med en vän, ta något gött att dricka och gör som Per Holknekt. Räkna löven på träden och glöm inte de som ramlar ner. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.